Nu följer del 5 i vår intervju med Gunnel Becker om drottning Josefina som änkedrottning och hennes sociala engagemang i Sverige på den tiden. Levde fortfarande Oscar den första då?
Nej, Oscar var död. Han dog i juli 1858. Josefina var änkedrottning, Karl var kung men kunde inget att göra. Men Pius den nionde i Rom skickade den palmkvist som han hade burit i palmsöndagsprocessionen i Peterskyrkan till änkedrottningen som tack. Och i katolska kretsar uppfattade man det som en segerpalm till änkedrottningen. Pius visste nämligen, han kände till det arbete som Josefina hade bedrivit så att säga bakom linjerna.
Hade drottningen kontakt med påven i Rom?
Ja, hon hade mycket kontakt med honom, med Pius den nionde. Inte minst som änkedrottning. Hon förde till exempel en mycket omfattande korrespondens med honom. I det Bernadotteska familjearkivet finns inte mindre än 17 brev från Pius till drottning Josefina. Och man kan fråga sig vilken annan svensk drottning kan tävla med det. I sina brev så berättar hon om den katolska församlingen i Stockholm och överhuvudtaget vad som hände i den katolska kyrkan i Sverige och Norge. Hon var ju fortsatt aktiv, medverkade till att nya kyrkor byggdes. I Göteborg invigdes till exempel 11 juni 1865 Sankt Josefs katolska kyrka, den första katolska kyrkan här någonsin. Det var änkedrottningen som så gott som helt och hållet hade finansierat det hela. Också de katolska kyrkbyggena i Malmö och Bergen hjälpte hon. Om allt det här berättar hon, och naturligtvis framförallt om förhållandena i Stockholms katolska församling, Sankta Eugenia. Men hon tog faktiskt också upp mycket viktiga teologiska problem. Det var ju så att på Vatikankonciliet 1869-70 så skulle ju Pius den nionde proklamera en ny dogme, alltså om påvens ofelbarhet, och han uttalar sig i tros- och moralfrågor. Och det visste man om ute i Europa. Stämningen var mycket splittrad där. Det var många som var emot och en del var för. Och till dem som var emot hörde faktiskt änkedrottning Josefina av Sverige och Norge, och det ger hon klart uttryck för i sina brev. Hon är emot, skriver hon, absolut inte av trosskäl. Hon är övertygad om att påven har Jesus uppdrag att vara den klippa på vilken hans kyrka ska byggas, och han är vägledd av den heliga ande i sina beslut. Det tvivlar hon inte alls på, men hon ville inte att det skulle bli en dogm eftersom hon fruktade att det skulle öka eller fördjupa klyftan. Hon är emot, alltså av ekumeniska skäl. Pius den nionde var helt medveten om detta, men det goda förhållandet dem emellan förändrades absolut inte. Hon besökte honom också 1875, togs emot på ett ytterst älskvärt sätt av honom, var med om mässa i hans privata kapell och blev bjuden upp på frukost efteråt. Och enligt forskarna var det första gången som en kvinna blev bjuden på frukost i Vatikanen. Ja, hon fick också dyrbara presenter. Hon höll hela tiden en mycket, mycket nära förbindelse med honom.
Du sa tidigare att drottning Josefina var socialt intresserad.
Ja.
Drev hon välgörenhetsarbete?
Hon var utomordentligt socialt engagerad. Säkerligen också på grund av sin tro. Redan när hon kom som ung kronprinsessa så tog hon emot hjälpsökande på slottet i audiens på fast tid. Till en början 2 dagar i veckan, men mycket snart varje dag under veckan. Josef Müller, som blev hennes senare sekreterare och första biograf, berättar om hur hon agerade. Hon var empatisk, skriver Josef Müller. Hon såg individen i de som sökte hjälp. Ingen gick därifrån ohjälpt. Sen stiftade hon en lång rad med välgörande sällskap för fattiga barn och kvinnor. Det första kom efter sonen Karls födelse 1826. Det hette Sällskapet för öm och sedlig modersvård. Och det hade som mål att hjälpa och uppmuntra inom huvudstaden boende mödrar, gifta och änkor som med två eller flera barn är stadda i fattigdom. Och det sällskapet var aktivt under hela Josefinas livstid. Men den här stiftade också en rad andra sällskap med samma mål, alltså att hjälpa fattiga kvinnor och barn. Sällskapet till fattigas vänner, sällskapet för arbetsamhetens uppmuntrande, välgörande fruntimmersällskapet och så vidare. Välgörande fruntimmersällskapet hade egentligen stiftats av prinsessan Sofia Albertina, alltså Gustav den tredje syster. Men då hon dog 1829 övertog kronprinsessan ledningen. Och inte minst under kolera- och missväxttiden på 1830-talet uträttade sällskapet mycket gott. Vad jag tycker är intressant i de här många sällskapen som Josefina stiftar, det är att många av dem har som mål att ge fattiga kvinnor möjlighet till arbetsinkomster. Det är, tycker man, nästan en modern tanke. Den tanken låg till exempel bakom hennes intresse för det 1831 år bildade sällskapet för inhemsk silkesmaskodling som ställdes under hennes beskydd. Hon visste nämligen, och det är Josef Müller som berättade här, att i Frankrike så hade silkesmaskodlingen just givit fattiga kvinnor möjlighet till arbetsinkomster. Och Josefina ville se något liknande i Sverige. Hon engagerade sig mycket i det här sällskapet, sitter med på alla sammanträden. Det finns fina protokoll, handskrivna protokoll som bevisar det. I ledningen fanns också tidens store kemist Jöns Jakob Berzelius. Och han har i sina brev berättat om hur kronprinsessan ofta vände sig till honom och vill ha besked om hur den här silkesmaskodlingen bäst ska bedrivas. Men också Oskar var mycket intresserad av det här och de talade säkerligen många gånger om det här. Josefina prydde också sedan många av sina rum med silkesmaskodlingens produkter. Hon bildade också andra sällskap, kronprinsessan Josefinas slöjdskola för fattiga flickor med säte i Lund. Sällskapet till dugligt och troget tjänstefolks belönande och så vidare. Hennes stora sociala insatser kommer dock först när hon blev änkedrottning och då hon stiftade Josefina hemmet och konung Oscar den förstes minne. Josefina ingalunda nöjde sig med att bara sitta på sammanträden. På eftermiddagarna besökte hon redan som kronprinsessa sjuka och nödlidande i utkanterna av stan. Och så länge barnen var små ville hon väldigt gärna ha dem med sig. För de skulle veta hur fattiga människor bodde i Sverige. Det är också, tycker jag, en intressant och en modern tanke hos henne. Särskilt viktigt var det för henne, skriver hon ett brev, att Karl, tronföljaren, han som, citat ur hennes brev, han på vilken miljoners öden skulle bero, kungen hade ju stor makt den här tiden, att han fick veta hur de fattiga människorna hade det. Josefina hade ju också ett helt teoretiskt intresse för fattigdomsproblemet. En forskare som heter Britt Dahlström publicerade för 2 år sedan en bok som heter Drottningarnas bibliotek. Hon har alltså gått igenom Drottningarnas bibliotek på Stockholms slott och också Josefinas bibliotek. Och hon påpekar i sin bok att en av de mest lästa, alltså de mest tummade och försträckade böckerna i Josefinas bibliotek